Välkommen
till Logistikpodden
om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt höstvälkomna till Logistikpodden magasin. Det har hunnit bli september och hösten har verkligen kickat igång. Jag var faktiskt ute på kick-off häromdagen och hotellen är fullbokade överallt. Så att jag antar att jag inte är ensam om att ha börjat ta några såna här stapplande steg ut ur den här covid-bubblan. Vad säger du, Nina?
Ja, nej, men jag hade samma erfarenhet faktiskt. Jag var på faktiskt på bröllop förra helgen och när man kom dit och såg folk i festkläder så var det lite så här som en tidsresa. Man bara, ja just det, det var så man gjorde innan. Så att det är lite speciellt, väldigt, väldigt, väldigt kul. Men ditt event, det var ju Enride som fyller 5 år.
Ja, precis. Jag jobbar ju på Enride som då är ett företag som gör självkörande och elektriska lastbilar bland annat. Och vi har inte funnits så länge, eller hur man nu ser det. Vi har funnits ganska länge. 5 år i den här världen är väldigt lång tid. Så att vi hade dels ett stort så att säga, jubileumsmiddag som vi avslutade. Men vi hade också ett internt möte där vi kunde ses alla kollegor i 2 hela dagar. Och det var otroligt kul för vi är ju väldigt många och vi växer väldigt fort. Så att vi behövde ha liksom ett antal whiteboard-möten som jag kallar dem. Och de kan man inte ha digitalt lika bra. Det går att ha vissa typer av möten. Och vissa möten som är whiteboard-möten skulle också gå att köra digitalt. Men det finns vissa möten där man helt enkelt behöver vara i samma rum. Och det var väldigt kul att äntligen få träffa många av mina kollegor i 3D då. Jag har bara sett dem i 2D tidigare.
Ja, men de saknar jag också, just de här whiteboard-mötena som är väldigt kreativa och fritänkande på något sätt. Men jag tänker också att även om man då kan tycka att 5 år inte är så jättemycket, så tänker jag att det är ju väldigt, väldigt imponerande vad som har hänt under de 5 åren sedan starten.
Ja, ja, herregud. Vi har ju alltså fått världens ögon på oss. Och vi är verkligen i världsframkant vad gäller de här våra självkörande poddar som vi kallar dem, de här fordonen. Det är en otrolig prestation och jag kan inte ta åt mig äran för någonting av den, för jag har bara jobbat på företaget i 9 månader. Men att få komma in i den här miljön och se hur fort saker händer och hur hög lägsta nivån är på en sån organisation, det är helt mindblowing för mig. Och alla som har kommit in nya nu under senaste tiden sedan jag börjat säger samma sak. Så att det är en resa som jag kan bara rekommendera alla att någon gång i livet hoppa in i ett startup. Det är så kul.
Och för de som kanske känner till din röst men inte har tittat så mycket på det eller undrar vad en podd är, så kan man också gå in och titta på ett jättefint foto på dig på LinkedIn. Där både du och podden är fångade i strålande solsken nere med några bockkranar i bakgrunden. Så att det kan vi rekommendera.
Ja, vi hade ställt upp en av våra poddar just för att många av våra kollegor skulle få se den första gången och vi skulle ta lite foton och sådär. Och det var ju en strålande eftermiddag med sol och Göteborgs hamn eller inloppet, och vi hade Älvsborgsbron i bakgrunden och man såg liksom hela stan och industri, så att säga, industriarvet som vi har då. Vi har alltså kontor nere i den gamla varvsmiljön på Lindholmen och det finns väldigt många tecken kvar av det här gamla industriella arvet som vi har i Göteborg. Och det är otroligt kul och coolt att se hur gammalt traditionellt möter nytt och rykande hett då. Och det försökte vi återskapa i lite bilder.
Och designen är ju också väldigt speciell. Jag tycker väldigt mycket den ser ut som att komma från en Disney-film eller höra hemma där. Lite så här bullig och snyggt designad, lite som ett visir som går ner över förra hytten.
Ja, eller en framrusande bison också har varit en av inspirationskällorna bakom den. Men den har varit med i en Kalanka-tidning, faktiskt. Och det var ingenting vi visste om. Helt plötsligt dök den bara upp i Kalanka när det skulle vara självkörande lastbilar, så såg de ut som våran då. Så att ja, vi har faktiskt varit med i Disney, en Disney-produktion.
Härligt. Men du, lite nytt och lite gammalt, va? I din värld under hösten.
Ja, jag lämnade ju Chalmers vid årsskiftet och har ju då jobbat ute på Enride och också haft lite andra uppdrag vid sidan om då under året som har varit nu, 2021. Men jag kan ju inte lämna akademin helt. Det går ju inte. Jag älskar ju att undervisa och jag kommer att få förmånen att undervisa lite grann på Chalmers även nu i höst. Vi har ju en kurs där vi ger ett case, ett praktikfall som vi kallar det, där studenterna ska få lösa lite problem. Och man ska få utnyttja sitt kreativa tänkande, sin analytiska förmåga och sådär. Och att det handlar alltså inte om att klara en tenta på kort tid, utan det handlar snarare om att kunna driva ett miniprojekt då. Verkligen i grupp kunna ta sig an ett komplext problem. Och det här är ett case som jag en gång har skrivit. Och sen har vi varit många som har bidragit till det genom åren. Men där leker jag vd i ett företag som heter Apelsin och som gör datorer. Och, och i det här praktikfallet så ska då studenterna, och några av er kanske lyssnar på det här nu som går den här kursen då. Men ni ska alltså fråga ut mig, för jag kommer att sitta inne på en massa information som behövs för att kunna lösa den här uppgiften. De får en massa transportdata som är verklig data som kan vara lite svår att penetrera ibland. Och sen sitter den här vdn som då är en karaktär som är lite arrogant, lite svepande i sina kommentarer, inte riktigt förstår det här med detaljerna men vill se resultat från de här konsulterna som de här grupperna då ska vara i det här praktikfallet. Så att då ska de under 2x15 minuter få de chans att intervjua mig under de här 8 veckorna som kursen går. Och då måste de fråga om rätt saker, för annars får de inte informationen de behöver. Det där är något av det roligaste jag pysslade med när jag var på Chalmers. Just att göra det, det gjorde jag 2 gånger om året då. Det här praktikfallet. Så att jag ska få chans att göra det en gång till nu.
Ja, jag ska faktiskt också gästspela på Chalmers här om ett tag och gästföreläsa för studenter. Det är ju alltid lika roligt att få träffa dem, höra frågorna och få möjlighet att se lite vad som händer och vad de tänker på utifrån sitt perspektiv och hur de ser på världen. Så att det brukar vara väldigt givande, förhoppningsvis åt båda riktningar. Och jag tänker också att om man inte går på Chalmers men ändå känner att man vill ställa någon fråga till oss eller hänga lite med oss, så kommer vi också ha ett webbinar i november, så håll utkik efter det.
Enklast är ju att ni signar upp er för vårt nyhetsbrev. Vi är så långt ifrån spammiga vi kan vara, för vi skickar ut egentligen alldeles för sällan tycker jag det här nyhetsbrevet. Men vi försöker, när vi skickar ut, så försöker vi lägga med lite matiga saker. Det vi framförallt vill då att ni ska få reda på, det är när vi har våra webbinarier. När ni får chans att träffa oss i realtid och kunna ställa frågor och diskutera logistik med oss. För vi tycker ju det här är så kul.
Och vi har varit iväg på lite annat också. Eller vi har tillsammans varit digitalt på samma ställe. Nämligen Träff, transporteffektivitetsdagarna, som firade 10 år. Och där de annat hade ett webbinar som jag tyckte var väldigt bra. Som handlade om cirkulära flöden av mat. Och det var Kristina Liljestrand som vi känner igen. Vi har intervjuat, eller PO, har intervjuat henne tidigare här i Logistikpodden, avsnitt 76 för den som är intresserad. Då var hon forskare på Chalmers och sen så har hon varit i en blandning av forskning och tillämpning men har precis gått till Gordon Delivery som ju också var ett företag där vi intervjuade Andreas Wiklund här för några månader sedan om AI och deras tillämpning av det. Så att hon hade satt ihop ett jättebra seminarium med många av dem som hon har träffat på då under sitt arbete. Vad var dina takeaways för den här PO?
Jag älskar ju Träff. Jag var ju med och startade Träff en gång i tiden. Jag var ju med och startade Closer. Då jobbade jag på Chalmers och jobbade halvtid under ett helt år med att tillsammans med Jerker Sjögren kicka igång det där som nu idag är Closer. Och vi hade ju stora planer i början och jag brukar ta fram dem då, jag har nog nämnt detta tidigare, och inse att verkligheten har faktiskt överträffat våra planer som vi hade. Och i början var ju Closer som ett startup kan man säga. Det vill säga vi visste inte hur finansieringen skulle se ut om 3 månader och det var liksom svårt att bygga upp någonting innan man visste exakt vad det var man ville ha och hur det skulle funka och sådär. Men vi har ju haft Closer som en partner tidigare i våras. Då hade vi ju Josefin Darlington som berättade om det här med geofencing, om ni kommer ihåg. Och Closer har ju idag växt upp till att bli en ganska viktig samverkansplattform med väldigt många medlemsorganisationer i, både näringsliv, myndigheter och akademi. Så att Träff har ju verkligen blivit den här mötesplatsen som man måste bara gå på om man håller på med transporter. Och faktiskt då, digitala event är mycket mer tillgängliga än fysiska event. Man slipper lägga en hel dag eller kanske till och med en dag plus en hotellnatt för att resa. Nu kunde man vara med då och ändå sitta på sitt kontor och var med i ett litet fönster. Men det var svårt att slita sig från det där fönstret, för jag tyckte det var riktigt intressant. Så att ett stort grattis till de som arrangerade inom Science Park, Region Jönköping och Northern Lead. Det var de som stod bakom programmet. Det inleddes bland annat med att Carolina Boholm, som är transportdirektör för skogsindustrierna, även hon har varit med i Logistikpodden faktiskt tidigare, hon höll en jättebra föreläsning, eller ett öppningstal om vikten av transporter och transportsystemet. Och sen hade vi en session på engelska där vi fick titta på, eller vi fick lite mer insikt i det som vi har pratat om en massa gånger här i Logistikpodden. Risker och störningar i försörjningskedjor. Vi har ju detta, nästan varje gång vi har ett magasin så pratar vi om att vi är inte ute ur skogen än och nu har vi halvledarbrist och det är Suezkanaler och det är covid-19 och så vidare och så vidare. Och där fick vi väldigt bra genomgång av dels vad det är som har hänt men också hur man skulle kunna tänka och möta de här riskerna i framtiden. Det var riktigt mat idag tycker jag.
Ja, jag tyckte också, jag hade inte möjlighet att vara med hela tiden, men det var ju det som är så fiffigt med det digitala, att jag hade möjlighet att vara med på ett sånt här seminarium och tyckte att jag fick väldigt mycket ut av det. Sen saknar man ju såklart minglet, för det är en väldigt kul blandning av forskare och näringsliv som mixar och utbyter idéer. Men det jag fick med mig tyckte jag var väldigt, väldigt stor behållning av. Och det handlar ju som sagt var om mat och en väldigt bra diskussion också. Väldigt mycket var fokuserat på hur kan vi minska svinnet eller ta hand om svinnet. Men sen var det Charlotta, en strateg från Coop som jobbar med det här på övergripande nivå, som också poängterar att det är bra att vi tar hand om svinnet, men vi ska också ha som mål att minska svinnet så det faktiskt inte blir över. För vi kommer lägga in ett diagram på något sätt i show notes och visa där på att effekterna, alltså konsumtionen av resurser, är som allra störst i produktionsledet. Så att kan vi undvika att producera någonting som vi inte kommer att skapa fullt värde av längre ner, så kommer det egentligen vara det absolut bästa. Och förutom henne så var det en från Coop Visby, Marcus Wahlgren, som vi också kommer att intervjua här i podden faktiskt. Så det blir ett avsnitt längre fram. Och sen var det också jätteintressant tyckte jag, Filip Axelsson från Nordish Market, som har gjort som grej att man kan se dem som en ambulerande restaurang som utgår i menyn från överblivna råvaror helt enkelt. Så en bonde som har fått för stora rödbetor för att kunna sälja dem kan ringa upp dem och säga att vi har för stora, och som också levererar allting med antingen elbil eller elcykel. Så att de har ju kockar som helt enkelt får utmaning att hela tiden anpassa sig till vad som finns tillgängligt just den veckan. Ja, tyckte jag var jättehäftigt.
Jag kommer ju att tänka på vårt förra avsnitt, Sebastian Rudenstam från Belleco. För er som inte har lyssnat, gör det, herregud, det var superintressant. De kallar sig själva som ett Spotify för möbler. På ytan så ser det ut som, ja men de hyr ut möbler, det finns ju många som gör. Alltså många företag hyr sina möbler, framförallt om man jobbar i snabbväxande eller branscher där det ändras fort, som ett startup till exempel. Men de har ju tagit det steget längre, de hyr inte ut sina möbler, de hyr ut någon annans möbler, de hyr ut möbeltillverkarnas möbler. Och därmed så kan möbeltillverkarna då förändra sin affärsmodell till att istället för att sälja möbeln och sen i princip aldrig mer behöva bry sig om den, så kommer de att äga möbeln under hela dess livslängd och därmed ha ansvar för möbelns upptid. Det vill säga att den ska kunna gå att använda även om 8-10 år kanske. Och kan den då användas om 8-10 år, ja då kommer de fortfarande att ha en intäkt kopplat till det här skrivbordet eller den här stolen om 8-10 år. Och det gör ju att kvaliteten på möbeln måste då vara så hög att man faktiskt kan hyra ut den gång efter gång efter gång och få en intäkt kopplad till den. Att den inte slits ut eller ser använd ut när den kommer till nästa kund till exempel. Och Belleco, de ligger i mitten där och ser till så att allt bara flyter på. Så de är en slags mäklartjänst kan man säga mellan den som äger möbeln och den som behöver möbeln.
Och det jag tycker är så intressant och som jag också tycker är en bra brygga från vårt tidigare tema, det här med AI och data och det nya, om man säger, med cirkulära flöden, är ju att han var ju också väldigt mycket inne på det här att dels så de här cirkulära flödena skapar ju väldigt mycket information till tillverkarna om hur de kan förbättra sina möbler och vad som uppskattas och sådär. Men också att det då blir en ansvarsfråga, det vill säga att med väldigt mycket information så kan man också förutsäga väldigt mycket om man kan se att jag behöver en lampa och erbjuda mig en lampa innan jag knappt ens vet det själv. Så att det handlar ju också om att det är precis som i Disney-filmen, då ska sitta en god människa bakom spakarna när det här blir tillgängligt. Så att mycket intressanta frågor och funderingar, också just det här med att ha ansvar för möbel och hyra ut den flera gånger ändrar ju hela affärsmodellen från att man tjänar pengar en gång till att man tjänar pengar under upprepade gånger då under längre tid. Och det är ju häftigt i sig. Men jag tror då att det blir lite en tillbakagång till det som har varit tidigare generationer. Det vill säga att man behöver hitta sätt att ta hand om och också kanske att hantverket i att faktiskt fixa till någonting. De här som man ser som har upcyclat IKEA-möbler och designat om dem och sådär. Tror jag kommer få en blomstrande marknad faktiskt när det här kickar in.
Jag får två tankar av det du säger. Det ena är ju då det här med att redan på designstadiet så måste produkter nu designas för att hålla så länge som möjligt. Inte för att gå sönder efter en rimlig period för att sen då ersättas av en ny produkt. Gärna från samma tillverkare. Vi har ju sett det här på vitvarusidan till exempel. Jag undrar vem som skulle våga hyra ut den första tvättmaskinen till mig som privatkonsument. För de är ju gjorda för att gå sönder efter x antal tusen tvättar och därmed ersättas av en annan tvättmaskin av samma fabrikat till exempel. Så det är det ena, det vill säga produktdesignen kommer att bli mycket, mycket viktigare. Man kommer att behöva tänka på allt möjligt, till exempel det här med modulära produkter där slitdelar, för det finns ju slitdelar. På ett bord är det skivan till exempel. I en tvättmaskin kanske det är vissa rörliga delar som är det som slits. De ska man då enkelt och kostnadseffektivt kunna byta ut, för du säljer ju inte service, du säljer upptid. Du säljer fungerande tvättmaskin till någon till exempel, eller fungerande skrivbord. Så då tas ju hela den servicekostnaden av den som äger produkten. Sen kan man bygga in intäkter som finansierar det där, men det är ändå så att man behöver göra det. Och då kommer man in på den andra tanken. Och det är ju att alla industrier, även den du jobbar i som lyssnar här nu, är datadrivna. Och det är inte så att de kommer att bli datadrivna, de är det redan nu. Den som tror att digitaliseringen kommer att tassa runt sin bransch eller sitt företag och att allt kommer att vara som förut, bara vi lär oss hyra ut möbler, kommer inte att klara sig. Vi måste börja använda data. Ja, men vi jobbar i en speciell bransch eller vi jobbar i en sån konservativ bransch. Ja, spelar ingen roll. Den är redan datadriven och det finns aktörer som faktiskt har förstått detta och som kommer att slå undan benen för de som inte har förstått det. Så att det här är ett lysande tillfälle att inse att kan en konservativ möbelbransch ställa om och jobba datadrivet och därmed, som du säger Nina, förutse när en lampa kommer att behövas någonstans kanske, baserat på beteendedata och sådär. Kan de göra det, då kan din bransch och ditt företag göra det också.
Och utmaningen jag ser kopplat till det är ju att elefanterna riskerar att bli utrotningshotade. Det vill säga att de här väldigt, väldigt stora organisationerna som sitter med massa olika system och som måste ha kvar informationen, det är en stor utmaning att hantera övergången till smidigare system där man på ett enklare sätt kan få ut data, för det är verkligen skit in skit ut när det gäller det här. Så att kvaliteten och inte bara att suga över informationen är otroligt viktig kopplat till det här.
Stenåldern tog inte slut på grund av att stenen tog slut. Alltså, det är ett ganska känt citat. Jag vet inte vem som sa det, men jag tycker det är bra. Det säger ganska mycket om att det är andra saker som får oss att vilja gå vidare. Inte att vi helt plötsligt tvingas av någon att till exempel råvaror tar slut. Det finns ju sådana mekanismer också, såklart. Jag vet, IKEA gick ju mot laminerade material då för ett antal år sedan på grund av att björk höll på att ta slut. Det skulle inte finnas tillräckligt mycket björk för att IKEA skulle få det de behövde. De är ju så stora. Så att de ställde då om till andra typer av material med fanermaterial och sådär. Då hade de billiga spånskivor och sen hade de ett ytskikt som var lite dyrare då. Och den förändringen och det sättet att tänka gjorde ju att de kunde fortsätta växa, till exempel. Så att det finns ju saker som är kopplade till exempel fysisk tillgång på någonting. Men de allra flesta kommer att röra sig mot framtiden, för att det är där möjligheterna finns. Där har man större möjligheter att göra till exempel nya typer av affärer då.
En annan grej som jag tycker är väldigt intressant är ju också att EU har ju nu tagit fram nya direktiv, eller de är under utveckling, där man också ska följa upp företag och organisationer utifrån FNs klimatmål. Det vill säga att din årsrapport ska inte bara innehålla kostnadsdata, för det är så vi har mätt innan, utan det ska också innehålla information om hur du bidrar eller inte bidrar till hållbarhet. Och det här kommer att bli en viktigare del för att styra finanser och pengar till företag, organisationer och branscher, och också väldigt många företag som vill, eller personer som vill investera i mer hållbara företag. Så att det är inte heller valbart längre, utan man är med på tåget eller så blir man helt enkelt förbikörd.
Jag vill att ni har på näthinnan den här bilden som ni har sett av dinosaurierna som tittar på kometen som kommer nedfarande. Lite grann så är det i vissa sektorer nu, när vi ser att den här typen av affärsmodeller, man kan tycka om dem eller inte tycka om dem, men de finns där. Och det är en stor debatt kring då att ställa om från att äga något till att hyra något, till exempel. Ni kommer ihåg debatten runt Spotify när de kom, till exempel, men nu är vi alla vana vid det. Vi hyr våra låtar, vi köper dem inte längre. Så att det där kommer, tjänstifieringen kommer ju inom alla sektorer, och det forskas jättemycket på det, och även de mest traditionella inbitna branscherna har ju börjat prata i de här termerna nu.
Och sen så har det skett lite saker, lite nyheter. Vad har du fångat upp?
Jo, men vi har ju en ny TMS-jätte, Enshift, som är då en merger av Unifound, Consignor och Transmart och Returnado, som då är ett antal aktörer inom det här segmentet. Alltså ta hand om transportplanering för den som behöver skicka någonting, kan man väl säga. Och ja, det ska bli kul att följa. Vi ska ju bevaka Enshift lite, såklart. Det är ett gigantiskt företag som nu har bildats och som verkligen tar upp kampen globalt, skulle jag gissa, med flera av de här stora globala aktörerna som finns. Så det tycker vi, grattis till Enshift. Det verkar riktigt kul det ni har startat. Sen såg jag att Amazon har börjat komma ut ur covidbubblan. De ska anställa, håll i det nu, de ska anställa 55 000 nya medarbetare. 55 000 personer, varav 40 000 av dem ska vara i USA då. Och då tänker ni, det är lagerarbetare och så vidare. Nej, det är det inte. Det här är techpersonal och management, alltså arbetsledarfunktioner. Mellanchefer, skulle jag tippa. Och då är det deras satsning, inte främst inom logistikområdet som jag tolkar det, utan det är Amazon Web Services, som alltså är ett jättestort affärsområde på Amazon där de säljer molntjänster till andra företag. Och sen är det deras Amazon Studios som då har börjat ta upp kampen med HBO och Netflix kring underhållning, tv-serier, filmer och så vidare. Och de satsar med 55 000 personer runt om hela världen. Det här är en gigantisk siffra. Så det ska bli kul att se vad Amazon kommer att göra för att vi ska höja våra ögonbryn ännu mer det kommande året. För de kommer att göra ett och annat, det kan vi vara helt säkra på.
Så en observation kopplat till det kan man ju faktiskt säga att det kommer nya elefanter. Men det är de som bygger på data från början och har en plattform som kan hantera all det här. Det är de som springer lite mot framtiden.
Digital first, som jag har pratat om en massa gånger. De här är företag med i grunden en digital affärsmodell som har en massa fysiska assets och resurser. De har fabriker, de har lager. Google köpte ett kraftverk till exempel för ganska många år sedan nu. Alla undrar, ska de ge sig in i det? De är ju ett webbföretag. Men de har digitala affärsmodeller först och främst, och sen utnyttjar de fysiska resurser när de behöver det. Så att, men på tal om Amazon, jag har en annan glad nyhet. Anna Nordlander, som vi intervjuade här i våras, som då är Amazon-expert, hon har gått från ord till handling och tillsammans med ytterligare några experter grundat Amcello, läste jag häromdagen, som då är en konsultbyrå fokuserad på just Amazon. Så att jag vill bara passa på att gratulera. Jättekul. Vi behöver sånt. För Amazon har ju nu snart varit här ett år. Och de sakta men säkert, precis som Anna förutsåg när jag pratade med henne i våras, så har de långsamt men stadigt bara knaprat åt sig fler och fler marknadsandelar. Och jag ser ju bara hur jag själv handlar, att Amazon är oftast väldigt konkurrenskraftiga på de flesta varorna. Amazon är här för att stanna och snart kommer vi säkert in i Prime-världen, vi också i Sverige. Och då kommer det att hända riktigt häftiga grejer, tror jag.
Det är lite spännande för man konsumerar olika. Jag tror aldrig jag hittills har handlat någonting på Amazon faktiskt. Möjligtvis är en sak te, faktiskt.
Ja, nej, men alltså, kolla upp det nästa gång du ska e-handla någonting och se. För det, chansen är stor att det är en svensk handlare du köper av, men att de använder Amazon som kanal. Fler och fler väljer ju att gå den vägen, för man exponeras ju inte bara till svenska konsumenter då, utan till konsumenter över hela världen. Så att det är ju liksom att ta sin e-handel till nästa nivå, det är ju att joina ett sånt stort nätverk. Och sen kommer det ju inte utan negativa sidoeffekter såklart. Men ändå, det är kul att de är här tycker jag.
Och jag kan ju tipsa om en av de ställena som jag handlar mest på faktiskt på nätet och kopplat till cirkulära system är en tysk tjänst faktiskt för begagnade böcker. Och läser man då inte på tyska så har de ju väldigt mycket engelska böcker också. Och funkar egentligen precis som en vanlig webbokhandel, men det du får är då begagnade exemplar men är väldigt, väldigt gott skick. Och det här saknar jag lite i Sverige också. Det finns Bokbörsen och så, men då är det ju enskilda aktörer som skickar böcker. Det vill säga att om jag hittar fem böcker och de säljs av fem olika aktörer så skulle jag betala frakt fem gånger om då. Och det är jag ju inte oftast så jättesugen på. Så att Medimops, om man är sugen så kan man testa på det. Och det bygger faktiskt vidare lite över till nästa avsnitt som kommer i nästa vecka, som vi redan nu kan avslöja då att då kommer vi få höra om några som verkligen har hållit på med det här med cirkulära flöden väldigt länge och har mycket erfarenhet av det. Och som jag tror att många har stiftat bekantskap med, om inget annat, i skolan faktiskt. Och jag tror att man brukar ha utflykter dit. Vi pratar ju just om biblioteken och vi har intervjuat två medarbetare på Göteborgs bibliotek, både om deras bokrobot som de har och hur man gör för att se till att böckerna som finns på hyllan är de som vi efterfrågar och att man kan få dem i rimlig tid då. Hur tänker man, vad behöver man ha på hyllan och hur bygger man upp sådana här system? Så att det ser vi fram emot att bjuda på i nästa vecka.
De som tror att bibliotek fortfarande är liksom små kort i lådor, så letar man upp kortet och så ser man vilken hylla den här boken står på. De som tror att det är så det funkar fortfarande har helt, helt fel. Så kan vi väl säga. Där har vi en bransch som de jobbar med en hel del fysiska men också digitala medier och som verkligen har ställt om och utnyttjar data. För att i det här fallet till exempel poola böcker över en hel stad. Så att ja, om en bok finns på ett bibliotek så kan du hämta ut den på ett annat. Här kommer man till en annan liten spaning. Jag hörde en intervju med ett företag som sysslar med såna här boxleveranser. Och det var med Instabox. Och det här är nog något som jag tycker vi ska fokusera på lite längre fram. För det pågår ju ett veritabelt krig nu om sista milen. Och vem vi ska välja när vi checkar ut och har e-handlat. Och det som slog mig där var att vi kommer nog att komma in nu och börja se såna här peer-to-peer-tjänster. Det vill säga, om du då köper en begagnad bok av någon i Arvidsjaur så ska den personen kunna lägga in den boken i ett sånt här paketskåp. Och i appen säger att det ska till Nina Modig och så väljer de det paketskåpet. Eller du kanske får välja det paketskåpet som du vill hämta boken på. Och två dagar senare så ligger den och kan hämtas i ett paketskåp vid ett köpcenter eller en bensinmack nära dig till exempel. Och då har ju helt plötsligt det här systemet med boxar börjat konkurrera med postens varubrev. Som är mellan privatpersoner. Hela Tradera-svängen och allt det där begagnat marknaden. Och där kan man då stacka på massa tjänster kopplat till det där såklart. Och jag fick en liten whiff av det när jag lyssnade. Jag vet inte om någon har lanserat det än eller om det är på gång. Det finns säkert. Men det där tror jag kommer att explodera ganska mycket. Att det även blir en B2C-marknad. För att idag är ju paketskåpen en B2B-marknad. Det vill säga det är inte konsumenten som betalar för det. Utan det är ju e-handlarna som betalar för att kunna använda det här boxnätverket i ett leveranssystem. Men helt plötsligt så börjar de vända sig mot konsumenter. Och det där är ju sky is the limit skulle jag vilja säga. Helt plötsligt öppnar det ju upp för massa intressanta grejer. Så att Om du tillhör ett sånt här bolag, vi kommer att kontakta er, men hör av er, så tänkte jag att vi kör en serie avsnitt där vi pratar om just last mile och hur tekniken håller på att transformera det ganska traditionella och ganska kostnadskrävande området. För det kommer hända mycket bara kommande 12 månaderna där i Sverige.
Och vill man ha en försmak på det så är det ju egentligen att gå tillbaka och lyssna på Christian Landgren som pratar bland annat om last mile och vad utvecklingen där och vad man kan göra.
Och jag vill avsluta med ett annat tips. Ni känner alla Arne Andersson. Om inte ni känner till Arne Andersson så har ni nog inte lyssnat på Logistikpodden särskilt länge. Arne Andersson har varit med, jag tror, 3 gånger historiskt i Logistikpodden på olika sätt. Arne har ju en lång karriär som e-handelsexpert bakom sig, tidigare på PostNord, men sen en period nu tillbaka så är han independent. Och han har en morgonspaning, ett nyhetssvep varje morgon på LinkedIn. Kolla in det. Arne inte bara hittar de mest intressanta nyheterna, han kommenterar dem också. Och det där tycker jag är obligatorisk läsning varje dag, så kolla verkligen in det.
Som ni hör så har det ju hänt en jättemycket spännande och vi har ju fått möjlighet att återstifta bekantskap med många av dem som har passerat Logistikpodden här under året och vi ser fram emot att bjuda på ännu mer cirkulära flöden och annat gott framöver. Så fram till dess så vill vi bara önska dig en riktigt härlig torsdag och så ses vi snart igen.
Hej då!
Gillar du Logistikpodden så glöm inte att gå in på www.logistikpodden.se och signa upp dig för vårt nyhetsbrev så får du alltid information om när nya avsnitt har dykt upp. Gå också in på Facebook, LinkedIn och Instagram och gilla oss och dela och kommentera så att vi kan fortsätta att leverera det du vill höra om logistik.
Logistikpodden.